Folkets hörna är ett läs- och skrivfrämjande projekt för texter under arbete och finansieras med hjälp av Kulturrådet, Region Skåne och Lunds kommun.
Hej och välkomna till Folkets hörna, en podd om den skrivande praktiken. Mitt namn är Agnes Stenqvist och bredvid mig har jag som alltid Emilia Palmén. Och idag pratar vi med Nino Mick. Hej!
Hejsan!
Du är bland annat estradpoet, poet och romanförfattare. Förra året kom din debutroman Vulkan ut. Den utspelar sig 1909 och handlar om tändsticksfabriken i Tidaholm. 35 år efter att en brand tog livet av 46 arbetande flickor och kvinnor. Det handlar om strejk, arbetare, livsvillkor, kärlek, religion och fotboll. Jag tänkte om du kanske vill berätta lite hur viljan till att berätta just den här berättelsen föddes hos dig.
Ja, jag tänker att man kan börja i liksom olika tidpunkter. Man kan börja när jag var 8 år och var på Tidaholms museum tillsammans med min klass. Och de hade en väldigt läskig utställning som handlade om branden. Många sinnen aktiverades och det var bara läskigt liksom. Barnskrik och så vidare. Men också kan man börja efter att jag hade skrivit min debutdiktsamling slutet av 2017 typ, så lite innan den hade kommit ut, och att jag sökte efter något att skriva och det dök upp bara att jag skulle vilja skriva om det. Men jag har nog, hjärnan har varit där och tassat ganska mycket sedan jag började skriva liksom mer aktivt.
För du är ifrån Tidaholm.
Ja, det hörs inte på dialekten, säger folk. Men, jag växte upp där, ja.
Så det är lite så traktens sår, kanske på något sätt, som finns,
ja,
också.
Det borde det vara, samtidigt som jag vet inte hur liksom levande den berättelsen är. Det är ju Sveriges största industribrand fortfarande, utan motstycke. En av de liksom värsta arbetsplatsolyckorna. Och det var ju 1875, så det är ju länge sedan. Och stenen, det finns en minnessten på kyrkogården, men den är ganska anonym. Alltså det är inte något... Mm. Ja, det beror nog på vem man är i samhället i Tidaholm. Men min pappa är ganska inne på säkerhet mycket, så jag tror att han tyckte det var en fascinerande berättelse, så han berättade ganska mycket att de hade kunnat komma ut ur från den här brinnande lokalen om inte dörrarna hade öppnats inåt, om de bara hade öppnats utåt. Den detaljen tror jag han tyckte var väldigt fascinerande.
Och det här är ju som sagt din första roman, men du har skrivit poesi innan. Visste du, du sa att det här fröt kanske föddes när du var 8 och gick på den här utställningen om branden. Visste du hela tiden att just den här berättelsen skulle bli din första roman?
Nej, det visste jag inte. Men jag har liksom kommit på att jag skrivit prosa tidigare, alltså när jag var 24 kanske. Som var en lite märklig berättelse som jag tycker mycket om, men som inte är aktuell för utgivning liksom, men där det också är en tändsticksfabrik med, men kanske om en lite ambivalent tidsplacering, så den är lite mer poetisk och lite mer mystisk liksom. Men så det, jag vet inte, det är någonting med en fabrik som heter Vulkan som är ja, men det har något liksom fantastiskt över sig på något sätt.
Ja, det finns ju någonting i det namnet bara. Som det liksom ligger och pyr. Ja, den här berättelsen, om jag minns rätt, påbörjade du 2017. Och den kom ju ut som sagt då förra året. Så det är en ganska lång process av att sitta och skriva på någonting. Och läser man ditt efterord till boken så verkar det som att det också varit en väldigt, alltså, stundtals påfrestande process. Tänkte om du kanske ville berätta lite om hur skrivprocessen såg ut för den.
Ja, det är liksom inte det första romanmanus som jag skriver klart, i alla fall inte som första utkast, men jag var ju, det var fortfarande ett väldigt ambitiöst projekt för att vara, så jag har ju lärt mig under tiden, och det har också märkts på processen, tror jag. Jag har inte liksom vetat vad jag har hållit på med. Så det blir också en efterhandskonstruktion, såklart. Vi kommer säkert kunna prata mer om hur min process är nu, men jag tror de första liksom 2 åren var rätt vobbliga, och att jag skrev också en massa andra saker. Men jag brukar ändå säga 2017, för att jag var på mitt första arkivbesök då, och det var ändå en milstolpe, och jag tyckte mycket om också att vara på arkivet, att sitta i läsesalen, att begära ut handlingar. Så jag tror också att jag tyckte om den upplevelsen, har nog varit avgörande. Att jag tycker om att liksom sitta och gå igenom, bara beställa fram mapp efter mapp efter mapp och inte ens veta vad jag letar efter. Och så går jag igenom från första till sista sidan och fotar det jag på något sätt som väcker någonting. Och de flesta foton kanske jag inte aldrig ens tittar på igen, men vissa återvänder jag till hela tiden. Liksom. Så det har varit en viktig del av processen, att liksom besöka alla de här arkiven. Och i det innefattas också så här att inte vara arkivarie eller forskare eller vara ett proffs på det, utan att så här, gå fel, inte hitta det jag letar efter. Bara, oj, det fanns på ett helt annat arkiv, en helt annan stad. Liksom lära mig att söka på de här sakerna. Så det har också varit liksom spännande. Jag tror att processen också har varit intressant för att, och lite knepig, för att det är ju inte släktforskning riktigt. Jag har inte några namn kanske på intressanta personer, utan jag liksom, eller jag fick det efterhand fick jag det, men jag var ju mer intresserad av kanske grupper eller vilka tendenser eller rörelser som var aktiva, alltså arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, kyrkor och sätten de organiserade sig i samhället. Så det var ju mycket föreningsarkiv och gamla protokoll och så. Och när man sitter och läser sånt, då tycker jag, eller till slut så började liksom skrivprocessen komma igång i det materialet. Och en viktig nyckel var när jag förstod att det bodde en ung socialist, alltså en anarkist i Tidaholm, som blev dömd för värnpliktsvägran. Och just 1909 då, som blev året som romanen utspelar sig till slut. Så det var liksom tillräckligt mycket intressanta saker som sammanföll. Det är nog så jag jobbar, tror jag, att jag tittar. Försöker liksom suga in så mycket som möjligt, och sen ser jag när det uppstår liksom kluster av händelser som är intressanta separat, men som dessutom liksom måste påverka varandra och påverka liksom människor mitt i där. Det är där jag gillar att skriva, men det kan också bli ganska komplext. Och sen, jag menar, efter min första bok så fick jag ett stipendium, eller flera faktiskt, och kunde liksom skriva det, och jobbade timmar då som tågvärd, så jag kunde liksom få ihop min ekonomi ganska mycket och åka på de här arkiven och sånt. Men sen var pengarna slut och jag började plugga till lokförare, och då var det också viktigt att liksom jobba som det och få ihop de timmarna. Så de sista 2 åren lite drygt i processen var ju de där jag skrev absolut lejonparten av det som blev boken, men jag jobbade också heltid då, hela tiden, och det var, med facit i hand, blev det väldigt liksom påfrestande. Så det var min process i korthet.
Ja, men ja, jag tycker det är någonting fint att höra om hur berättelsen liksom bygger upp sig själv från de här arkiven. Kände du att, hur ska man säga, kände du att karaktärerna föddes där? Så när du läste om den här värnpliktsvägaren, kände du då, ja, men det här är Salomon liksom? Eller att du skapade du fram det och bara efteråt att du kände, ja men här har jag ju lite grejer på lager som jag tänkte använda av och då kanske jag kan fylla i den här personen i det här.
Jag tycker karaktärer är svårt. Det är inte det som kommer till mig först eller som det mest naturliga, utan lite som jag var inne på innan, att liksom grupper, åsikts eller liksom tendenser och koncept och liksom lite större grejer eller lite pilliga detaljer, språk eller ord eller hur ord låter. Jag är liksom på makro och mikro, men det där liksom allmänna övergripande. Ja, så jag tycker karaktärer är svårt. Så allt jag kunde få från verkligheten var jag väldigt tacksam för. Men det är ju inte så mycket som är bevarat trots allt. Så de växte fram efterhand och tillsammans med andra karaktärer. Men jag sitter liksom inte och gör långa listor på sån här är han eller sån här är hon. Ibland kanske jag borde det. Ja, jag har inte riktigt hittat mitt sätt än, tror jag. Jag tycker det dröjer innan de känns levande och det är lite tråkigt.
För det är ändå en bok med många karaktärer. Alltså för en person som inte i så fall gillar att skriva karaktärer. Och ganska, alltså om du jobbar med de här grupperna så är det ju, alla de grupperna har någon slags karaktär som förmedlar vad den gruppen står för eller arbetar med. Eller vad jag antar då att du vill få fram var det viktiga i den perioden.
Ja, och sen så finns det ju också det här perspektivet som är vi-perspektivet i boken. Som är de här kvinnorna som har omkommit i branden 35 år tidigare. Hur uppstod den rösten? För att den är ju både liksom väldigt kollektiv, men det finns ju också, de enskilda personerna kommer ju också fram i. Det känns ganska komplicerat att skriva.
Ja, det var det. Eller både och. Jag hoppas det inte blev för komplicerat att läsa till slut. Men ni skakar på huvudet,
inte.
Det kändes nej, men det är ju, ja, vad blir det, första person plural, vilket ju inte är den vanligaste formen, alltså vi. Och sen så blir det ju, eftersom viet berättar om olika karaktärer, så blir det ju i praktiken tredje person i långa stycken också. Och långa avsnitt, för de glider liksom in i människor då. Som jag föreställer mig att det här kollektivet av döda andar kan göra. De kom faktiskt sent i processen, sista året bara. Och då var ju en hel del, det var som att om jag liksom ska beskriva hur de faktiska textdelarna kom till eller i vilken ordning, så gjorde jag i princip ett helt händelseförlopp och en hel roman egentligen i tredje persons perspektiv och liksom berättade om dem som en collageberättelse eller en kollektiv roman fast som tittade in hos olika gestalter, och då så kändes väl den berättelsen inte riktigt hel eller inte riktigt färdig, men jag visste inte vad jag skulle göra riktigt. Och sen en liksom runt nyår för 2 år sedan då, så kom det här viet. Bara, kan inte säga det på något annat sätt än så. De hade väl liksom funnits med så pass länge i bakgrunden av skrivprocessen att till slut blev det bara fånigt att inte skriva rösten. Och när jag väl gjorde det var det ju som att vrida på en kran eller öppna en fördämning. Och det blev väldigt mycket text, och den texten var det här viet liksom som berättade. Det var väldigt skönt. Och då började ju en process med att väva ihop eller få samman den tidigare ganska långa, eller mycket, väldigt långa, lika lång som boken är nu, skulle jag säga att den tidigare var. Och att göra det till en ny helhet som var utifrån viets perspektiv och vad de var intresserade av och så vidare. Vilket ledde till att liksom, ja, men 2 karaktärer fick strykas och och som hade ändå varit liksom en del, och berättelsen ändrades, intrigen ändrades och så.
Var det ett svårt beslut att fatta?
Nej, det var inte det. Det var väl som att, men apropå att jag gillar koncept och så kanske, att när jag förstod att okej, men de som berättade här är de som dog i branden. Vad är de intresserade av? Vilka är de intresserade av? Vilka har de en känslomässig koppling till? Vilka dras de till? Då var det två karaktärer som var så självklara, bara så, men det här får inte plats längre. Plus att det fick väl inte längre plats i mitt huvud. Så enkelt var det väl. Ja.
Ja, men för att den här, det vi-perspektivet är ju både liksom betraktare i en för dem framtid och sitter ju på ganska mycket nycklar. Och för att inte liksom avslöja för mycket för läsaren så kan man ju inte heller avslöja allt de vet, även om de inte vet så mycket om samtiden, eller man ska säga. Hur jobbade du med det perspektivet? Var det någonting som du fick liksom göra avvägningar i, hur mycket du skulle berätta och hur mycket du skulle lämna ute?
Bra fråga. Både och. För då kan vi ju till exempel, det handlar ju om branden och vissa omständigheter runt branden, alltså som de dog i. Och jag tänkte från början, alltså för det är en sak att säga okej, vi, ett vi, men på vilket sätt berättar de, vilken ton har de och så. Och liksom intuitivt nästan så när den rösten kom till mig så var den inte helt varken liksom tillförlitlig eller sammanhållen. Jag vet inte riktigt hur den förändrades längs vägen, det gjorde den säkert, men där i början så tror jag att den var liksom traumatiserad och fragmentarisk kanske till viss del. Den berättade ju också, men när det kommer till det förflutna så är det ju som att de döda kan ju inte, i verkligheten kan de döda inte prata med oss, men för om de skulle liksom finnas, i alla fall de här som har dött en sån fruktansvärd död i en brand och där kropparna inte gick att skilja åt efteråt. Det var givet för mig liksom att det här är ett vi-perspektiv för att de har blandats ihop, för att deras kroppar inte är individer längre. De har liksom förstörts i en jättevåldsam process. Så, och de lades i en grav tillsammans. Alltså de är ju inte individer. Och den tiden var ju inte heller att individen var så viktig liksom. Mm. Så nu har jag nästan tappat bort vad frågan var tyvärr. Men det är just det förflutna, eller hur?
Ja, men lite hur man, de här betraktande, det betraktande viet som, det jag lite vill komma till kanske är att man kan väl kanske inte riktigt lita på dem. Och att man, när man läser det här viet så, i alla fall jag från början, litade helt på det de sa. Och sen så börjar man säga, men vänta här nu lite. Min fråga var väl lite så här, hur gör man för att skriva, alltså skriva tillräckligt med information som de ändå sitter på och som dessutom är betraktare och som inte är liksom en del av typ plotten, eller vad man ska säga. De är ju som någon slags kör typ.
Ja, men avancerat tror jag att det var, och att jag fick göra flera försök också, alltså ihop med redaktör på förlaget och bara försöka få fram också med sig själv som läsare liksom, att vad händer här. Så det var på ett sätt ganska trevligt att grundhistorien var där. Alltså först var det som att jag berättade historien för mig själv, mer eller mindre, utan det här viet. Och sen kommer viet kliver in, och då blir det mer ett lager till som handlar om hur ser de på det här, eller hur berättar de det här. Och då kunde jag jobba med det lagret och dela upp det lite, jag tror det ungefär.
Men det var att du kände att berättelsen inte var fullständig utan dem. Att de behövdes där för att göra det till det du ville berätta helt enkelt.
Ja, svarar jag på det. Men med det sagt så var det också liksom ett år av att jag inte visste. Jag visste bara att det här duger inte. Det här känns inte.
Det fattas någonting.
Ja, exakt. Och det hade säkert kunnat vara, ja men ett annat svar kanske hade varit så här, stryk hälften, stryk det där och sen gör en mer slimmad berättelse. Alltså jag tror inte att det finns ett givet sätt att komma vidare, men det var det där som blev till slut.
Jag har en fråga om liksom tidsperspektivet i att du har skrivit den här boken under så många år. Nu vet jag att du har ju inte skrivit annan prosa på det här sättet innan, men kände du det liksom, var det en frihet att veta att det får ta den tid det tar? Alltså, var det skönt att få lägga ner mycket tid på den här boken?
Nej, det tror jag inte. Jag är hemskt otålig. Jag vill ju få saker färdiga. Jag vill hinna skriva så mycket som möjligt. Och sen tar det ändå tid. Och det är väl bara så det är. Men jag tror att... eller jag hoppas att jag har lärt mig tillräckligt mycket. Att jag ändå kan liksom kanske korta ner processen med ett par år. I framtiden. För det handlar ju också om det där att ha saker levande i huvudet under så lång tid. Och det klarade inte jag i alla fall. Alltså jag blev ju, har ju också varvat det här skrivandet med annat skrivande. Och andra manus som har blivit färdiga men som jag inte har gjort något med. Alltså så.
Det gör det ju nästan ännu svårare att hålla en ton i huvudet, kan jag tycka i alla fall.
Verkligen.
När man går in i andra arbeten också.
Ja, så jag har nog tvivlat jättemycket på om det var den här berättelsen jag skulle skriva eller inte. Men de sista två åren var lite mer, liksom. Om jag inte ljuger nu, jag tror inte det.
Men du sa att du hade liksom en redaktör och förlag som du arbetade med under tiden av processen då. Hade du det under hela processen eller då framåt slutet istället?
Framåt slutet. Inte under tiden av olika skäl, men nej, utan det var sista året egentligen som de var med. Och då är det ju slutredigering där i ganska många månader av den. Men de har nog gjort jättemycket där i den sista tiden. Bara sådana saker som jag inte heller visste om, att man behövde göra typ konsekvenslista och sånt. Har ni hört talas om det?
Mm, nej, vad är det för något?
Okej, okay, ja men det är ju också i slutet av liksom processen, man ska väl inte bekymra sig om det i början, men i den här boken som ju också är så dialektord och då är det helt enkelt en lista som är så här, ord som istället, som man kan skriva antingen med ett mellanrum mellan i och stället eller ihopskrivet istället. Så behöver det finnas en lista som kollar på konsekvens, alltså om att man är konsekvent genom hela texten. Och skriver istället, ja, sammanskrivet till exempel. Mm. Så inte att det varierar. Och det kan ju också vara en sån, om man skriver under 5 års tid, ja men då finns ju en risk att man har liksom gjort på olika sätt. Eller ja, kanske andra saker, typ skriver man den blåa himlen eller den blå himlen. Och så måste det vara på samma sätt med grå och gråa och lalala.
Men det är ju bra att redaktörerna får något att göra också. Så de ska ju ändå, det är deras jobb ändå.
Men jag tänker du som kommer också från poesin från början. Där tänker jag att det finns en annan kanske frihet med just sånt. Det är kanske inte så mycket konsekvenslista i slutet av en diktsamling på samma sätt.
Nej, men exakt.
Hur kändes det att arbeta inom den formen då? Att behöva vara mer bunden rent liksom konstnärligt?
Ja, och framförallt så är ju jag, alltså de första 5 åren av liksom mitt, vad ska man säga, professionella skrivande var ju framförallt på scen. Och där syns ju ingen stavning alls. Så det är ju väldigt, väldigt stor skillnad. Nej, men slutredigering var inte min favoritdel och jag var nog helt utarbetad i slutet och... hade jävla mycket ångest alltså. Och kunde knappt liksom ta mig igenom sista korrläsningen innan det skulle till tryck och så. Ja, så det var inte den roligaste.
Du var typ utbränd? Eller du jobbade samtidigt? Eller var det att du var nervös för mottagandet av boken? Eller vad var det?
Både allt. Både och, allt tror jag. Så det tänker jag mycket på nu, att liksom, nästa gång det blir en sån redigering, hur ska jag göra för att inte jobba så mycket samtidigt med att köra tåg?
Är det det som du tänker ändå är lösningen, att inte jobba samtidigt?
Ja, jag tror det, för vi hade liksom tid på oss. Jag vet inte. Det är väl också det där att skriva en historisk roman om ens hemstad som man inte bott i på 10 år. Och dessutom var det liksom pandemi så stora delar av skrivprocessen, så jag kunde inte träffa så många av dem som kan mest om Tidaholm, för att de var för gamla, eller för gamla, men de var 70-plussare och det var för stora risker och de ville inte använda Zoom. Och jag var för blyg och liksom för ångestbenägen för att våga riktigt be om läsningar från dem som, det är en sak att be sina vänner, men att be en man på 70 bast som har säkert annat att göra, tänkte jag. Nu känns det enklare för att det blev en bok och för att den har blivit jätteväl mottagen i Tidaholm. Så jag är superglad över det. Men det var det här sociala som också kommer till av att skriva i mitt fall. Så är det mycket liksom, sociala kontakter också. Det är inte alltid min bästa gren. Mm.
Men och då tar du med dig det här in i nästa, alltså du har lite tips till ditt framtida jag. Skriver du på någon roman nu, eller skriver du på något?
Ja, det gör jag. Jag har, alltså apropå det här med att vara lite utbränd efter första processen, eller efter redigeringen helt enkelt, efter släppet. Så fattar man ju inte alltid det, utan ibland så kör man ju bara på. Så jag skrev liksom ett råmanus som vi får se ifall det ska hända någonting med det, men inte i en nära framtid. Men det skrev jag liksom på bara några månader typ. Men jag blir trött av att tänka på det, så det behöver vi inte prata om. Men jag börjar... Och det är inte en historisk roman, för jag tänkte det, orkar inte med mer research, orkar inte hålla på. Men nu håller jag på med det igen. Nu är jag på 1917 och
okay.
Och det är jättespännande. Ja.
Och det är, du gillar researchen ändå. Alltså kanske inte direkt efter förra boken, men du gillar ändå att sitta i arkiv, verkar det som.
Ja, men jättemycket. Ja, men ska jag berätta lite då?
Ja, gärna om du vill.
Gärna. Mm.
Jag tror det. Men det är ju första gången. Alltså, min förläggare gav mig ett klokt ord. Om du inte är säker på att det är det här du ska skriva. Alltså en uppföljare. Då ska du inte prata om det. Offentligt. Men nu har jag också, alltså det som är fördel med att prata om det offentligt, det är också att jag kan säga så här, ja men ifall det är någon där ute som vet någonting om hur lasaretten funkade 1917, alltså detaljer, jag vill ha detaljer, vilka gjorde vad, vem skrev in patienterna, hur gjorde man när det blev överbeläggningar? La man folk i korridorerna? Eller kunde man tänka sig att ha män i kvinnornas salar? Alltså den typen av detaljerade frågor. Så nu sprider jag ordet. Nej, men så det är någon slags lös uppföljare, tror jag. Men skriven i en annan ton och med en annan berättare. Så, men jag, när jag har varit på studiebesök på Falköpings gamla lasarett och smugit i korridoren och sett den gamla kolugnen, heter det så? Ja, men det som gav liksom centralvärme 1917. Alltså det var jättehäftigt. Så att jag är ute i världen och tar in och tar in och tar in.
Gud vad kul.
Det känns väl lite som lyx processen, tänker jag, eller som inte skriver historiskt, men att man då får vara så mycket i någonting istället för att sitta på sin lilla kammare och bara säga, jaha, då ska vi hitta på och fantisera ihop någonting medan jag kollar in den här vita väggen igen. Utan att faktiskt bara vara på plats, gräva i grejer, se, men, smyga i korridorerna liksom. Ja.
Och också ta kontakt med andra människor och alltså inte bjuda in kanske själva skrivandet, men att bjuda in i processen på ett annat sätt än om man skriver andra romaner.
Ja, alltså det är två väldigt olika, tycker jag, processer. En som vänder sig utåt och en som vänder sig inåt på något sätt. Också, och för mig så är det väldigt annorlunda att skriva de här romanerna och liksom lära mig om världen ihop med andra och sen få, alltså, omsätta det i kreativt skapande, men med förankringen i verkligheten. Jag tycker mycket om det. Men jag tycker också väldigt mycket om att vara helt i sig själv. Och vara, ja, men skriva poesin eller hitta på någon berättelse som helt weird liksom. Men som har sin egen inre logik, men som inte hänger ihop med verkligheten på samma sätt.
Ja, exakt. Det blir två extremt olika saker, och kanske speciellt just när det kommer till historiskt skrivande, som ofta har kanske en hel, alltså man måste faktagranska, det måste vara korrekt på så många olika sätt, och det kommer komma, vilket alla vi intervjuat som skrivit historiskt på något sätt sagt också, att det kommer komma någon som mejlar en och bara, det fanns faktiskt inte den här pennan på den tiden, så du skrev en mening där och det var inte korrekt, att liksom säga, den är diametralt olik att få vara, ja, men kanske som vissa av dina andra, som till exempel det här vi fick läsa nu, Hej helvetet, som är en helt egen värld som inte går att faktagranska på något sätt. Ja, så det är verkligen, alltså, friheter kanske på olika sätt, eller ja, lyckokickar på olika sätt, eller vad man vill säga. Men jag tänker att man kanske kan glida in lite där i poesin också, och bara hur känns, alltså, själva skrivprocessen just det, om man jämför att skriva prosa och att skriva poesi, hur skiljer de sig, om de nu gör det för dig?
Ja, men det gör de. Kanske i och för sig på en glidande skala, att liksom om Vulkan är där i ändå det verklighetsförankrade, så har jag liksom skrivit andra prosa berättelser som, jag vet inte hur jag ska beskriva det, men det är liksom som att man själv hittar på reglerna ändå ju. Men båda de, alltså att skriva roman, tycker jag, för mig är, nu är jag ändå rätt så säker på att skriver man liksom, fortsätter man nöta så kommer man framåt, och då blir det färdigt, och sen kanske det inte blir bra, men det blir ändå liksom, det kommer någonting. Men med poesin så är jag ju osäker varje gång, ja, men det här kanske var min sista dikt, för jag skriver, alltså, jag skriver ganska sällan poesi nu för tiden. Men det som jag skickade till er, Hej helvetet, det var ju ett, eller det är ju ett manus som inte är, ja, det är inte utgivet i bokform, men jag turnerar med det nu med Riksteatern, så det sätts upp liksom. Och då är det jag som står på scen också, eller jag, eller ett alter ego som heter Lucifer, en bekant figur. Men för mig så var det ett ganska liksom stort steg. Ja, men exakt, hur skiljer det sig? Det är alltså det skrivandet och poesin i allmänhet, alltså när det blir riktigt bra, tycker jag. Det är någon helt inre, gud, inre, vad jag ska säga om det. Ja, men det är som spontan sång typ, eller det är liksom som, det kan ske i ett flöde, och visst, det kan tåla en redigering, men om det inte sitter där från början, då är det inget att ha liksom. Så det är som en intuitivt sätt att skriva för mig, med symbolvärldar och ja, men väldigt i själen djupt förankrade världar för mig när det blir bra liksom. Och det tror jag handlar om också att min uppväxt var ganska impregnerad ändå av kyrkans sånger, böner, bibelns språk och så. Och det är ju en extremt konfliktfylld relation för mig. Jag kom inte ut som queer, inte ens för mig själv förrän jag var, men hade passerat tonåren. Och då hade jag mycket att göra upp med. Och inte bara det här med queer utan även andra saker tror jag. Liksom. Duktighetsgrejer och arbetslinjen och alla möjliga liksom, lutheranska saker. Och alla sätt som kyrka och samhälle liksom, hänger ihop. Och frikyrkokulturen, om man nu kan tala om en sån. Men pingst och missionskyrkan och så. Lite olika. Så det finns, vad jag menar är väl att om alla romaner eller berättelser liksom kräver konflikt för att det ska hända något, för att det ska bli något, liksom, då tror jag att det fortfarande finns en sån djup inre konflikt i mig som söker sig utlopp hela tiden. Så när den källan är tömd, då kanske det inte blir mer poesi, men än så länge så blir det det.
Och den kan bara få utlopp i lyriken, känner du?
Det är kanske inte så, för det, jag tänker det kanske sipprar ut i andra saker också, men det är väl bara där för mig som det blir så där extremt intuitivt och liksom spontant. Jag sitter och gör rörelser vid mitt hjärta när vi pratar här nu, alltså att det är liksom som... Jag vet inte, jag har inte gått i psykoanalys, men det finns någonting med, jag har för mig att man där lägger sig på en soffa eller en divan och så sitter liksom analytiken bakom en och man ser inte och så är egentligen målet att man bara ska liksom prata spontant. Och att då liksom få syn på sina egna inre liksom, lager, ja, vet inte. Men det är någonting sånt som jag upplever att det kan hända med poesin ibland, att det inte finns filter, eller snarare som att man att jag kan skriva i symboler och bilder och sen förstår jag att det här är sant. Alltså att allt det där med Lucifer och som bor i helvetet och är förpassad dit, och så börjar det trilla ner olika konstiga lamm som inte lämnar han i fred. Att det är kanske det mest sanna jag någonsin har skrivit. Och det är ju väldigt weird eftersom det är väldigt konstiga och påhittade figurer som jag har hittat på. Men det är fortfarande så.
Du säger väl någonting om språkets makt också, tänker jag. Alltså just att vad man kan skapa med just symbol och språk. Jag tänker också att det handlar ju jättemycket din debutdikt samling också om 25 000 kilometer nervtrådar. Alltså det handlar ju också jättemycket på något sätt om språkets makt när det kommer till könstillhörighet, att typ beskriva en könsidentitet eller att inte kunna beskriva den. Att det, eller vi, jag och Emilia pratade mycket om det när vi satt och diskuterade inför det här, just språkets begränsningar kopplat till kön. Och till egentligen hur många andra saker som helst. Men identitet just kopplat till din diktsamling. Att det ligger väl någonting i det också. Att det är något förlösande kanske nästan att då få skriva med just de orden som binder en också kanske.
Ja, tänkte också på i den att det finns, när du skriver liksom poesi eller lyrik, så är det en intuitiv... Och där är ingen inne och pillar, du får göra vad du vill. Men i den här 25 000 kilometer nervtrådar så finns det också ett tilltal som är förlaget. Att förlaget vill någonting. Kan du berätta lite om det?
Ja, om jag kommer ihåg.
Ja, om du kommer ihåg. Det var också, den är från 2018. Ja.
Exakt. Men det var så här, alltså apropå då att poesin är mer intuitiv och mer liksom... Så har ju det handlat ganska mycket också för mig om att jag började med Poetry Slam, alltså tävlingar i estradpoesi. Och det var så jag på något sätt fick en kulturarbetarförsörjning när jag var 23, 24 och det fortsatte där ett tag. Och då har man ju ingen redaktör eller något förlag, utan då är man ju på gott och mycket på ont själv ensam om att redigera det som man ska framföra. Så där får man sjunga fritt, men jag var sugen på att försöka ge ut poesi, inte minst för att jag förstod att då kunde man få stipendier och jag längtade efter att man får lite tid att skriva som inte gick åt till att åka runt och för lite väl lågt betalt liksom, bo på dåliga vandrarhem typ. Ja, så den processen var ju inte så intuitiv. Alltså det handlade ju om att liksom ta scendikter, skriva nytt och sätta ihop det till något som kunde ges ut. Och mitt första försök då så skickade jag ut till olika förlag och fick tillbaka från Norstedts en positiv refus. Men det de till exempel skrev var att... och hur är den exakta formuleringen? Den står i boken tror jag, men att det är i behov av en... du måste konstruera en helhet kanske.
Jag tror något i den stilen, ja.
Och det... jag fattar inte att det var positivt att få en refus, men det var ju alltså en de sa nej, men de sa någonting specifikt om just min text. Det var inte bara en standardfras. Så jag blev i alla fall sur och gick och mullrade ett tag och sen var det ändå som att jag då liksom fick lite energi i det arbetet genom att involvera, alltså genom att skriva dit förlaget som röst. Och det handlade ju också om att en bakåtspark mot känslan av att också behöva liksom kurera hela sitt jag eller hela sin identitet. Och inte riktigt. Jag tror att det handlade om att bilden av transpersonen var nog ganska trång. Är kanske det fortfarande, men nu skiter jag i det lite mer. Men att jag hade börjat på, när jag skulle börja på test och då. Och helt enkelt hade mycket och bearbeta runt liksom, vem är det man presenterar sig som. Och även de här dikterna hade ju på något sätt en yta eller någonting som en helhet som skulle presenteras eller vara tilltalande. Och det påminner om könsutredningen på vissa sätt. Så att jag, och båda de delarna handlar ju om språk. Så att jag, det var tillräckligt intressant för att kunna gå vidare på det. Och då blev det någon sorts helhet som Norstedts ändå också tyckte var intressant till slut. Så det blev vi.
Och nu, ja, precis som du sa, så är du ute med den här föreställningen tillsammans med Lo och Ragnar Lindström, va?
Det stämmer, jättebra att du sa det.
Ja, och ni, som jag förstått det, så var ni ute och spelade den här också i höstas.
Det stämmer.
Och nu kan du inte lite promotion berätta. Var kan man komma och se er och så vidare och så vidare.
Ja, men redan då ikväll när det här avsnittet släpps så kör vi på Åkersberga. Eller i Åkersberga på Berga teater. Och så den 6 mars så kör vi i Tierp. 7 mars Hägersten i Stockholm. 12 mars på Körn, som är väl den plats som är kanske närmast Göteborg, för vi spelar inte där. Östersund 18 mars. Skellefteå 22 mars. Piteå 24 mars. Jokkmokk 26 mars. Och sen har vi Motala 2 april, Norrköping 3 april och Växjö 6 april och så avslutar vi i Falkenberg 11 april.
Det är också ganska nära Göteborg om man är göteborgare och vill komma.
Det är sant. Och
vad kan man förvänta sig om man köper en biljett?
Men man kan förvänta sig två akter som är ganska olika. Lo Ragnar Lindström som ju vann Aftonbladets pris på Aftonbladet Kultur för ett par år sedan, också jättebra poet, lite mer realistiskt lagd än mig. Och det handlar mycket om Västerbotten och olika årstider och ja, men, kärlek och svårigheter med kärlek och så. Och sen avslutar jag med en timmes akt ungefär som är Lucifer. Ja, men det är en sorts coming of age historia, extremt självbiografisk om Lucifer som är deprimerad men hittar sin väg ut i världen kanske. Så, och in i sig själv. Ja.
Är ni ensamma på scen? Ja. Eller är ni båda två på scen? Nej, ensamma.
Nej, vi är ensamma. Det blev så till slut. Men ett väldigt häftigt ljudlandskap. Och jättefina scenkläder. Jag har lurviga byxor med svans. Det är underbart. Ja, det kan också vara litteratur, eller vad man säger.
En selling point.
Ja,
ja, precis.
Och känner du att du är hjälpt, eller hjälpt, men känner du att, din liksom estradpoesibakgrund kommer dig till gagn nu när du står på scen?
Ja. Jag tänker att det är samma sak, bara längre format. Men jag har gjort saker i längre format och skrivit, ja men, för egen del, men för scen liksom. Och framför det i perioder. Så att där känner jag mig rätt så trygg ändå. Men just det där när det blir länge sedan. Jag har inte skrivit eller framfört på flera år. Men det känns som hemma faktiskt väldigt mycket. Memorera text och hålla på. Det är trevligt. Ja.
Gillar du att stå på scen?
Ja, jo, men både och. Jag föredrar att vara hemma. Så är det.
Ja.
Men däremot så tror jag att liksom estradpoesi bakgrunden hjälper ganska mycket. Men mot känslan av att man måste kanske skriva på ett visst sätt eller göra på ett visst sätt för att vara cool, för att vara en av författarna med stort F. Att jag har liksom varit i och besökt flera delar av litteraturen, tror jag. Och alla håller på med sina egna små ankdammsgrejer och det behöver man liksom inte gå in i, utan man kan liksom göra det som man själv går igång på. Det här säger jag också till mig själv, för såklart att man inte kan ignorera grejer. Men jag tror en del på att liksom försöka umgås i kretsar eller liksom aktivt välja platser. Ja, men dels som man mår bra av, men också liksom inte gå ner sig för djupt i sitt skrå, tror jag. Alltså roman. Jag kanske får äta upp det här, men det känns som att jag får ut mycket mer, eller mitt skrivande får ut mycket mer av att liksom, ja, men köra tåg och prata med folk på rasten än att liksom vara på massa förlagsmiddagar och sånt. Eller så är det bara att jag blir så skitnervös och liksom inte tycker det är kul, helt enkelt. Ja,
men den där friheten är väl också att känna att man får lov att ändra sig och prova olika. Och om några år så kanske du kommer trivas som fisken i vattnet på de där förlagsmiddagarna. Men just nu så har du hellre på det här sättet.
Mm. Så kan det också vara. Men jag trivs med att vara med olika ben lite varstans, tror jag. Mm.
Men ja, tiden har runnit iväg här. Så vi vill passa på då att säga tack så hemskt mycket för att du tog dig tiden att vara med här idag, Folkets Hörna. Och tack till Klara som klipper vår podd. Och tack till alla er där ute som lyssnar. Och sist men inte minst, köp nu biljetter till föreställningen. Var ni nu än er befinner er i landet. Den spelas ju överallt, nästan.
Mm.
Tack så hemskt mycket. Hej då.
Hej då.
Tack så mycket. Hej då.
Vad kul att ni har lyssnat på Folkets Hörna. Om ni gillar podden så tror jag också att ni skulle gilla vår scenverksamhet. Jag vill tipsa om att vi har med oss Moa Eriksson Sandberg på Skissernas museum i Lund den 13 mars. Sedan kör vi också Folkets Hörna dikt med bland andra Aya Kanbar i Stockholm den 2 april. Och dessutom så har vi skrivartisdagar på Stenkrossen i Lund för ungdomar. Och det har vi varannan tisdag. Man kan läsa mer om allt det här på vår hemsida www.folketshorna.se.